Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.
Kosttillskott på nätet. Snabbt, enkelt och billigt. Gymgrossisten.com.
Hej allihopa och välkomna till det tredje avsnittet av Kimura Cirkeln, som denna vecka endast består av mig och min fabulösa gäst, Sirvan Kakay, Göteborgsfighten, som, ja, ni såg en bild på honom där. Det vill säga, det är ingen bild på honom, utan vi kommer bara få höra Sirvan under det här sändningen. Hur står det till, Sirvan?
Det är allt bra. Jag har precis varit och tränat och stressat hit och försökt fixa det här problemet, men vi fick igång det i alla fall, så det, ja, det är bra.
Till slut fick vi igång det. Det var ju inte, det var inte det lättaste. Du hade ju inte någon Gmail, så vi fick fixa och dona och sen det här blev en bra lösning till det hela.
Ja, exakt.
Du nämnde att du var och tränade. Vart är du tränar? Vart är du nu? Är du hemma i Sverige eller ute?
Ja, jag är hemma i Sverige och jag har tränat på GBG MMA som vanligt med Joakim Engberg. Han har precis kommit hem, så att den här veckan har jag fått hålla i lite pass själv, så att, för att han har varit och coachat Alice. Men annars, jag tränar på GBG och jag var ju en vecka hos någon på Allstars och tränade också, så det var jävligt kul.
Ja, här nere är det uppe i Stockholm för...
Ja, exakt.
Okej, hur mådde Jocke? Har du pratat någonting med honom?
Han var trött, men jag tror jag grattar honom till vinsten. Jag menar, han har varit med en del, han är en del av vinsten, så att jag tror han mår bra. Han är glad över resultatet. Men Alistair har haft det tufft. Han har förlorat 2 matcher i rad och det är aldrig rätt att komma tillbaka efter 2 förluster. Så att, jag tror han är nöjd.
Vi kommer att prata lite mer om Alistair och UFC 169 lite senare, men en liten fråga. Har du någon inside information till varför han lämnade Black Zillions?
Nej, faktiskt inte. Men om jag skulle gissa varför, så tror jag att han känner att Black Zillions inte passar han. Det är olika. Jag menar, han kanske behöver en annan typ av träning. Lite mindre fokuserad på brottning kanske, lite mer på det han gör. Och lite, som sagt, jag tror den europeiska stilen är lite mer teknisk och mer strategi kanske jämfört med amerikanerna. Det kanske inte passade honom, så att, han ville byta. Jag menar, jag tycker han gjorde rätt. Så när man förlorar match, och så går, du kan inte bara gå tillbaka till samma grej. Du måste göra någonting annorlunda. Så är det. Jag menar, du har förlorat. Och det liksom, i MMA kan man inte förlora. Man kan inte komma tvåa. Man måste vinna jämt.
Nej, men har du försökt få över honom till American Top Team som du tränar på?
Nej, det har jag absolut inte försökt. Jag menar, det kommer inte försöka heller. Men när vi kommer komma dit så skulle han fråga mig, så skulle jag försöka. Det är absolut, men jag skulle aldrig försöka snacka med honom för att han skulle komma dit.
Är det fortfarande en så stor beef mellan American Top Team och Black Zillions?
Nej, jag vet inte. Men jag tror när vi vinner så blir det lite surt för dem, och åt andra hållet, när vi förlorar så blir de säkert glada. För jag menar, det är samma sak för oss. Jag menar, jag bryr mig inte, men det finns en historia mellan ATT och American Top Team. Nej, men American Top Team och Black Zillions. Det finns en historia liksom, han som har managementet och han som äger ATT, de har en beef.
Med vilka?
Han som äger ATT, Dan Lambert, och han som äger Black Zillions. De har en beef.
Och var det så att de hade någonting tillsammans på ATT från början? ATT är ju mycket äldre än vad Black Zillions är.
Ja, nej, så här är det. Det var att han, Glenn är han som äger Black Zillions. Och han är en rik man som äger ett verktygsföretag. De gör verktyg. Och han var fanboy som var på ATT. Och ja, han är en businessman, så började han coacha lite fight, eller inte coacha, jag menar, ta över management till 2 fighterna, och ATT har en egen management. Och så det blev lite beef där, och sen startade han sitt eget liksom. Så jag förstår också att de lite, att han, Dan Lambert som äger ATT, är lite sur på Glenn som liksom försökte ta hans fighters.
Okej. För det gick inte så bra för Black Zillions, vad var det, i början. De hade jävligt många förluster. Men senaste året så har det gått mycket bättre för dem.
Ja, alltså jag menar, helt ärligt, jag tror inte det är på grund av, det kan vara på grund av tränare också. De har bytt mycket tränare och så, men ibland förlorar man, ibland vinner man, ibland har man, och jag tror det sprider sig. Jag tror verkligen på att den här energin sprider sig. Är det någon som vinner och då kommer han komma tillbaka, så får de självförtroende av de andra fighterna. Kolla, vi tränar med vinnare liksom. Så att det där sprider sig. Och när det blir en negativ cirkel så kanske det håller i sig ett tag. Och jag tror inte det är något fel på deras träning. Jag menar, de har ju grymma fighters, den saken är klar.
Du tränar ju på American Top Team och du har gjort det ganska länge nu. Kan du berätta för de som inte känner till din historia, vad var det som fick dig att dra över till Florida och börja träna på American Top Team?
Det var så att jag hade tränat på Greg Jacksons och jag vet inte, jag kände att det här är inte det ultimata, för jag kände att visst, Greg kan sin grej också, men det kändes inte mycket bättre än, jag vet inte, jag tyckte det kändes så bra. Och så var det att jag träffade Brad Pickett när han skulle göra sin debut i veck. Jag tränade man i England. Och då sa han till mig att han tränade på American Top Team och att jag borde testa att komma dit. Så då gjorde jag det, och när jag var där så såg jag hur organiserat det var. Det var väldigt organiserat, det var många tränare. Och tränaren tog tag i mig och frågade om jag hade match, och jag förklarade match, och han kollade på min motståndare som var då James Doolin i Superior Challenge. Och de gjorde en gameplan och de såg till att jag drillade, och de tog hand om mig. Jag kände liksom att det här kan bli ett ställe för mig. Och då sa de till mig att frågade om jag ville signa med teamet, och de berättade vad de kunde erbjuda mig, och då kändes det kändes som en bra grej. Och jag kände liksom att jag kan inte få mycket bättre träning än det här. Så att det här blandat med Sverige, så då det kändes bra liksom.
Till de som precis har börjat sina MMA-karriärer eller sina satsningar på MMA, är det någonting som du rekommenderar att flytta utomlands eller flytta till USA och söka sig till någon klubb i USA för att?
Nej, det skulle jag absolut inte säga. För att jag tror att är man inte en proffsfighter så kommer man till stort camp, så får du ingen uppmärksamhet. Och det kan bli så väldigt svårt. Jag menar, visst har du haft är du en bra atlet och haft en bakgrund inom kampsport, och du kan bli proffs när som helst för att du är så pass duktig. Ja visst, gå till stort camp. Men är du en vanlig nybörjare som du är kanske 16-17 år och precis börjar med kampsport för första gången i ditt liv, då skulle jag rekommendera att du håller på någon klubb i Sverige där det är kanske lite mindre, där du kan få lite uppmärksamhet och tränare kan lägga ner tid på dig.
För det var ju lite samma sak med klubbarna i Sverige. Du åkte ju lite runt och provade på några klubbar runt om i Sverige och fastnade till slut på Gbg MMA.
Ja, exakt.
Kan du berätta varför du kom till den slutsatsen och hur det kändes att åka runt på de här svenska klubbarna?
Jag hade tränat många svenska klubbar. Jag tränade på, det jag brukar träna mest, det var egentligen i Stockholm för att jag bodde i Gävle. Så att jag tränade på Pankras och Hilti. Det var där jag tränade. Det kändes bra, jag gillade träningen, men det var att Gbg var mindre stad. Jag kom från en by liksom, så liksom Stockholm skulle bli för stort för mig, kändes det som.
Vad heter den här byn som du kommer
Kermanshah.
ifrån? Ja, du menar originally från
Nej, jag skojar bara. Nej, jävlar, jävlar.
Okej.
Nej, men
För er som inte känner till så ligger Kermanshah någonstans i Kurdistan.
Ja, exakt. Men grejen var bara att jag kände liksom att Gbg, det var topp. Vi hade hur många fighters som helst på de dagarna när jag kom dit. Det var starkt. Det där gymmet var starkt av fucking hungriga vargar när jag kom
Jag
dit. Så
kommer faktiskt ihåg det. Det var du, det var Kira, det var Assan, det
det var
var
Meher, det var Billy, det var hur många som helst.
Jocke var då aktiv
Ja,
fighter
exakt.
också.
Alltså, jag kommer ihåg, jag menar, det är annorlunda. Då när jag kom dit, jag kommer ihåg, Jocke pratade inte ett ord med mig. Jag var tvungen att bevisa vem jag var innan de respekterade mig. Jag gillade det där. Det var nice. Svenska gymmen har tappat det lite, för att på det sättet, det är inte lika hårt som det var för innan.
Okej.
Jag tycker inte det. Även om jag kommer till Arsus, det är folk är mycket mer snälla, men
Du saknade det där hårda, lite tuffa.
alltså, då för att du skulle liksom bli respekterad i ett sånt det var bara fighters. Du var tvungen att liksom bevisa dig själv. Det var så på Hilti, Pankras. Folk var korkade. Vi körde, vet du, en hård sparring med MMA-handskar. Alltså, vi försökte döda varandra utan skydd, ingenting.
Och du saknade mig.
Nej, jag saknar inte det nu. Jag var ung då. Då kunde jag ta tre sparkar i huvudet utan att hända något. Nu är jag äldre. Nu måste jag tänka på mitt huvud. Jag har ont i mina händer. Såna saker.
Hur är det med dina händer? För du skadade dem i din näst sista match. Proffsmatch i alla fall.
Ja, exakt.
Mot José Luis Zapater på IFA.
Jag har haft problem med dem. Alltså, jag har fortfarande problem med dem. Fucked up. Det är jävligt jobbigt. Och det har varit nedbrytande. För att ibland kan jag vara lite korkad på det sättet. Att jag har ont och jag går och tränar. Och jag kan knappt greppa någonting. Så fort någon rör min hand så får jag ont. Så att det blir, och sen blir jag negativ eftersom jag får stryk på träning. För att jag kan inte ens träna. Så jag är där och får stryk liksom. Så jag kommer, det hände när jag var på ATT. Jag menar, jag var där typ en och en halv, två månader. Och jag kunde inte träna, men jag försökte träna. Så fick jag stryk hela tiden. På grund av den grejen. Sen nu har jag försökt köra lite rehab på händerna. Jag har gymmat mycket för att bygga upp min greppstyrka. För att när jag gick match i Ultimate Fighter. Så kunde jag inte ens stänga handsken.
Nej, för det var ju kort efter matchen mot
José.
Och man ser ju ganska klart och tydligt. Är det mellan... Det är väl direkt i rond 1 som det händer. Rond 2 och 3 så använder du inte så mycket av dina händer, utan det är mer sparkar och knän som du...
Exakt. Ja. Problemet var att jag slog... Vet du vad? Så här, vi köpte en tejp. Och tejpen var Assas som tejpade. Jag skyllt på han som fan. För att jag sa att det är han som har fuckat upp mina händer. Men vet du vad? Det var inte Assas fel faktiskt. Det var tejpens fel. För att vi köpte en tejp och vi trodde att den var bra. Och så fort det började svettas så gick tejpen upp. Och när jag såg den när José i huvudet. Så, liksom, så böjdes min handled. Och jag försökte slå tills det inte gick att slå mig. Och jag menar, dagen efter var båda mina händer jättesvullna. Och det är inte att det bryter något. Det är att runt handleden har det bildats brosk och ben. Så att det vände på något sätt har det...
Men det skedde i samband med den matchen. Det var inte så att du hade någonting...
Nej. Det skedde i den matchen. Fan, innan jag kunde skjuta utan linder. Jag kunde slå på som fan. Men nu... Det var då det hände. Så nu har jag lite problem med händerna. Det är att jag är försiktig och att jag har stora handskar på när jag slår pads och linda händerna och tejpar dem.
Okej. Okay. Silvan, om vi går tillbaka till att du började. Du började väldigt tidigt med MMA. Hur gammal var du? Vad var det som fick dig att börja med MMA? Vad var det som fick dig att fastna för den här sporten och satsa så här helhjärtat som du har gjort?
Jag var 16. Vet du vad? Det var så här att jag hade bytt skola. Jag hade precis börjat gymnasiet. Och jag var en sån som hängde alltid med mina kompisar och spelade dataspel. Och jag spelade fotboll, men fotboll var så jävla tråkigt tyckte jag. Jag fattade inte det grejen med att spela fotboll. Och så kommer jag ihåg att jag hade laddat hem UFC 1, 2, 3, 4. Jag kommer ihåg att jag blev chockad när jag såg det. Jag bara, vad fan är det här? Och så kommer jag ihåg att jag var på stan och såg en affisch på, det såg nybörjarstart. MMA, Mixed Martial Arts. Så jag bara, vad fan är det här för? Sen tänkte jag tillbaka, om det måste vara det som UFC, man får ju allting. Och jag kommer ihåg, jag hade två kompisar som såg upp sjukt mycket till. För att de var bra atleter, de var starka. De fick lite, vad vet jag, jag såg bara upp till dem. Det var en boxare och en brottare. Och jag tänkte, okej, jag börjar på den här. Och jag kan spela upp båda två. Nice. Det var lite så det började. Sen när jag kom dit, då såg jag att alla var... 25, 26. Jag var den under unga killen. Så tänkte jag, vet du vad? Tränar jag här så kan jag fucking... Jag kan bli någonting. Det var lite så jag tänkte. Och sen tänkte jag... Jag brukar alltid tänka... Gör man någonting helhjärtat så kommer det bli bra på. Alla kan bli bra på någonting. Så det ska bli bra på.
Grymt tankesätt. Och alltså det här var ju för 8 år sedan.
Ja, fuck alltså. Fuck, jag är pensionär.
Ja, nu är du pensionär nästan.
Fuck.
Men det här var för 8 år sedan. MMA-scenen var ju helt annorlunda i Sverige än vad den idag. Det var inte så att det fanns många MMA-klubbar och MMA-shops.
Exakt.
Någonting lite fult. Det såg som fult. Det ansågs inte som sport och så vidare. Hur har MMA ändrats, tycker du? Hur har inställningen mot dig ändrats? Alltså mot, inte dig som person, utan mot dig som MMA-fighter.
Så här, hur ska jag förklara? Jag kommer ihåg, jag berättade min farsa. Eller vet du vad, jag ljög jättelänge att jag höll på med MMA. Jag höll på med karate. I alla blattefamiljer så tänker jag, karate är topp direkt, det ser coolt ut, det är bra. Men MMA och boxning, det är inte okej. Och när, även när jag berättade en film på första, jag kommer ihåg att jag såg matcherna och tyckte att det var fucking katastrof. Han, vet, han sa till mig, du kommer förlora alla dina matcher och jag hoppas att du förlorar, jag hoppas att du slutar med det här. Bli läkare och advokat, det är exakt det de vill, alla blatteföräldrar. Men nu har min farsa sett det på tv och han ser att det kanske finns en framtid. Så att varje gång han ser mig nu, han bara, ah, hur går med träningen? Liksom, han har accepterat på ett annat sätt bara för att han vet att du kan bli någonting. Eller han vet att det går bra för mig nu. Eller, ja, nu mina två senaste matcher gick det bra. Men annars liksom att det ja, att jag kanske har en framtid inom sporten. Så att, även bara på det sättet att mina föräldrar har accepterat det. Vi liksom ser ganska mycket att sporten är på väg framåt och det börjar bli mer accepterat. Och alla vet vad det är. Förr behövde jag förklara vad jag höll på med. Men nu, jag ser att jag håller på med MMA, då vet vad det är.
För våra svenska lyssnare och tittare så kan jag säga så här, blatteföräldrar som Sirvan precis nämnde, precis som mina föräldrar, det vill säga första generations invandrare som kommer till Sverige, de kommer från en kultur som är väldigt, det är inte öppet för fem öre. Och nya saker som man inte känner till anses ofta som väldigt dåliga saker. Eller hur, Sivan? Håller du med?
Ja, men jag förstår
alla vill att barnen ska bli läkare, ingenjörer eller advokater. Typ.
Exakt, men och jag tänkte förklara så här. Min pappa, jag menar, han hade aldrig chansen att gå i skola och plugga till något sånt. Och när han kom till Sverige så var han skaffade ett stort hus. Han ser att ha ett stabilt liv som att han har lyckats. Och han kan inte förstå att jag inte gör samma sak. Varför skaffar du inte jättebra utbildning? Men jag upplevde ett stabilt liv. Jag växte upp så. Så att jag ville uppleva något annat. Men för honom är det svårt att förstå det.
Men det är ju självklart. De kommer ifrån samhällen eller länder. De får ju lämna sina länder på grund av att de har inte den stabiliteten. De har inte den här tryggheten som jag och du är uppväxta med. Att ja, men fan. Om jag inte vill jobba så kan jag plugga. Om jag inte vill plugga, ja, men då hoppar jag av skolan efter gymnasiet eller under gymnasiet och tar vilket skitjobb som helst. Det här tryggheten fanns inte, så för dem var ju det här primära. Exakt. Få jobb, få lön så att man kan få mat på bordet. Det fanns inte någonting som heter socialbidrag eller något sånt.
Nej, exakt.
Så jag självklart, jag förstår ju också. Jag hade ju väl samma press, men då var det att man skulle bli läkare och sånt. Mm. Och de är lite så här, du vet, de förstår inte att man kan tjäna pengar på andra sätt. Till exempel att du kan bli framgångsrik och tjäna bra med pengar på MMA, eller att du kan bli framgångsrik och tjäna bra med pengar på att till exempel spela dataspel. Det fanns inte i deras värld.
Absolut inte.
Ja, så inställningen, eller hur folk bemöter dig nu jämfört med 6 år sedan när du började med MMA, eller?
Ja, det är positivt. Jag menar, det finns inget negativt som har hänt. Liksom. Det blir mer positivt och folk vet vad det är. Jag menar, innan så att jag höll på med brottning. Jag orkade inte förklara att jag höll på med MMA. De frågade vad jag håller på med. Jag sa att jag brottas.
Var det för att du var lite rädd för att de skulle, eller skämdes lite för att de skulle typ bli så här, okej, han är sån här psykfall som...
Nej, vet du vad? Jag tror så här, för att helt ärligt så finns det väldigt många runt och skryter att de håller på med MMA. Och jag vill absolut inte vara en av dem. Jag menar, för jag gör inte det för att jag försöker vara cool eller någonting. Det är absolut inte. Jag menar, så att det kändes bättre. Men vet du vad, jag har hållit på med brottning istället. För att då kanske han kan... Du behöver inte kolla på mig som att okej, han försöker vara sån här cool jävel som är ute på gatan och slåss. Det var inte så, det var inte så på den tiden, liksom, för länge sedan. För några år sedan. Så att,
vad tror du är skälet till att det har blivit en sån förändring? Alltså, varför har det blivit så mycket mer öppet?
Det är media och tv. Det var det här. Och att man ser liksom, jag menar, Sveriges bästa fighter, kolla Alexander Gustafsson. Jag menar, det finns inte en mer ödmjuk person än honom. Jag menar, fuck, det är verkligen en bra förebild för alla som på MMA.
Har du fått det lättare med att få in sponsorer? Och jag vet inte om det är du som sköter det, eller om din manager som sköter det här snacket med att få in sponsorer, att inställningen hos företagen har blivit annorlunda.
Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror, jag skulle gissa på att det blir lättare. Det kanske är svårare när det kommer till stora företag. Jag vet inte, vi ser som ett bilföretag eller Volvo eller något sånt där. Något riktigt stort mainstream. Men inom sport, inom kosttillskott, inom kläder eller någonting. Då absolut, jag tror absolut att det blir lättare. Självklart.
Okej. Okej. Nu vill jag fråga dig lite om din karriär, Silvan. Du yes. började ju med en förlust, en tvåronders förlust, en decision förlust. Men sen efter det så hade du 9 raka segrar, varav 8 av dem var på avslut. Och du ansågs av de flesta som det absolut hetaste namnet att komma in i UFC. Eller i alla fall bland de hetaste. Du provade på lyckan på Ultimate Fighter kort efter att du hade gått match mot José Luis Zapater förra året.
Ja.
Du berättade lite kort att du hade ont i händerna och så vidare. Men kan du berätta lite mer? Var det det som avgjorde? Tror du att du skulle ta din motståndare som var... Det gick ju en eliminationsmatch för att komma in i huset. Tror du att du skulle kunna ta honom om du inte hade haft den där skadan?
Helt ärligt så... Jag tror att skadan hade inte riktigt så mycket med det. Det var mitt mentala, hur jag mådde mentalt. Och jag kan säga det, Yasser, fuck alltså.
Vad var det som var fel mentalt? Alltså inställningen?
Fuck, alltså allt var fel. Alltså, så då som jag mådde mentalt då, jag tror jag aldrig mått så hela mitt liv. Vet du vad, jag tror jag höll på att bli psykiskt sjuk. Det var jag tror att jag höll på att bli.
Varför?
Jag tror det handlar om... Först och främst, jag tror allt började i en cirkel. Det var att jag hade ont i mina händer. Och jag tränade. Och det gick så fucking dåligt på träningen. Och jag är en person som gillar att prestera. Jag måste prestera. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad det är. Jag gör mat. Jag slår mat för mina vänner. Så fucking ska jag prestera. Det, så är det. Det är så jag är som person. Det är ingenting jag kan ändra på.
Så även du är en tävlingsmänniska?
Ja, eller... Jag vill prestera. Ska jag laga mat så ska det fucking... Det ska vara gott. Jag vill typ slippa... Jag vet inte. Jag vill prestera i allt. Även på träningen. När jag är på träning så vill jag vinna. Och jag tror det var en av de grejerna. Och innerst inne på något sätt kände jag att fuck, det här ska jag inte göra. Men det som tror jag... Det som var värst, det var ju liksom att 2-3 veckor innan matchen så blev jag sänkt på träningen. Jag blev nedslagen. Och när jag kom tillbaka till träningen 3 dagar efter, varje gång jag fick en smäll så höll jag på att gå ner. Och jag tror det var där det verkligen alltså, var liksom, satt droppen för mig. Och jag kan säga det en sak också.
Varför tränar du så kort in på när du blivit sänkt? Finns det inte några läkarregler på att du inte får träna i alla fall?
Ja, jag vet inte. Det är mina coaches misstag. Absolut, de har inte låtit mig sparrat. Du vet, varje gång jag fick smäll så höll jag på att gå ner. Det handlar om min hälsa, det handlar om mitt huvud. Jag menar, nu är jag klok efterhand, men vet, jag har match. Jag vill gå in och sparras för att prestera så att jag kan må bättre. Det är så det funkar. Jag menar, jag var i en dålig cirkel och det bara fortsatte spinna på. Och jag mådde bara dåligt. Och jag var inte redo för fight. Och jag kommer ihåg när jag slog på tryoutsen. Så kommer jag ihåg att jag hade också ont i händerna. Allt var negativt. Jag ville inte ens vara med på tryouten. Och jag kom och det gick piss dåligt på tryouten. Alltså det gick sämst. De tog med mig bara för att de visste vem jag var. Och de sa till mig, även om du inte presterat nu när du grapplades eller när du stod på pads, för jag kunde inte stå på pads ens, det såg ut som skit. Så sa de bara att vi vet att du är en bra fighter, så vi tar med dig ändå. Sean Shelby och Joe Silva sa det. Men jag ska inte skylla ifrån mig. Jag förlorade matchen. Det är historia nu. Jag menar, jag mår bra nu. Det är det viktigaste. Jag mår sjukt bra. Jag känner som att jag utvecklas som fighter. Och jag känner att jag har någonting att bevisa. Jag känner att folk räknar ut mig. Och det är okej. De får räkna ut mig. De kanske inte tror att jag är UFC-kaliber. De kanske tror att jag inte kommer bli någonting. Men det är min motivation. Jag känner att folk tror på mig fortfarande. Min manager Manos tror på mig fortfarande. Mina tränare tror på mig fortfarande. Det är bara att jag behöver prestera och jag behöver...
Tror du på det fortfarande?
Absolut. Jag tror på mig själv mer än någonsin. Just nu i det här läget. Mer än någonsin tror jag på mig själv. För att jag fortsätter utvecklas. Och jag vet hur bra jag kan vara på träningen. Jag vet att jag kan slå vem som helst på träningen. Men det gäller att jag är i ett mentalt stadie där jag mår bra. Och det jag kan veta nämligen. Det jag kan få prestera. Och jag kan säga det så här. Jag mådde så fucking dåligt att jag tänkte. Jag kanske ska lägga om med MMA. För att jag vet inte om jag orkar träna så här hårt. Jag kommer ihåg när jag skulle gå till träningen. Jag var så fucking nedbruten. När jag skulle till träningen så hörde jag på. Mina ögon var fyllda med tårar. Alltså. Så fucking dåligt mådde jag. Men jag känner bara att jag är glad nu. Jag ska inte säga lycklig. För att den känslan kommer att gå. Men jag mår bara bra. Jag är så glad att jag mår bra. Att jag inte är i det stadiet jag var.
Och, vad var det som fick dig att vända? Vad var det som hjälpte dig ur den här...
Helt ärligt så tror jag att det är... Det var bara att jag behövde vila och jag behövde vara med mina vänner. Jag tror det var att... Jag behövde komma till Sverige. Det var jag tror att det var. För att du måste förstå. Jag lever i ett hus i USA. Det jag gör, det går till träningen och jag tränar 2-3 pass om dagen. Ibland 4 pass om dagen. Jag tränar hela tiden. Det är det enda jag gör. Och när jag kommer hem så sover jag och äter. Jag har ingen bil. Det enda jag kan göra, det går till träningen eller gå till Walmart. That's it. Gör det för 3 månader. Då blir du nedbruten. Jag har inget liv i stort sett.
Så att... Vad är det som får dig att fortsätta med det? Vad är det som får dig vidare kämpa och leva det livet? Finns det inte någonting i dig som säger så här, nu ska jag inte försöka övertala dig och sluta med mig, men finns det ingenting i dig som säger så här, fan Silvan, slösar du inte bort dina unga, fräscha, friska dagar på någonting som du kanske om 2 år tröttnat helt och hållet på?
Det handlar om inte målet, det handlar om resan. Jag känner att jag blir bättre person och allt där. Jag lär mig känna mig själv. Jag får mycket ut av det, men det handlar om att självklart, ser det på det sättet att visst, du bor i ett jävla hus och du går till träningen, det enda du gör och din highlight of the day att du fucking går till en matbutik och ska köpa mat. Nej, det är inte hälsosamt och det är inte bra. Men det jag har lärt mig av mina misstag, det är att jag behöver en balans i mitt liv. Jag kan inte vara i USA 6-8 månader om året och fucking träna som att jag har match. Jag tränar hårt när det är 6-8 veckor kvar. Sen är i Sverige... Även mina vänner, tränar på GBG MMA, gå till Arsenal gym, hänger, prata svenska, ha det här...
Sociala.
Jag hade inte det. Även om jag har mina kompisar i USA, det är samma sak där. De fucking, vet vad, jag tror de är likadana. De bara går dit. Jag vet hur dåligt vissa mår där också. De är samma skit. Det är annorlunda för oss som är i det där huset. Det är en sak om du har ett liv där. Men vi är fast i det där huset. Och jag tror inte det är bra att vara där så länge. Ja, men jag vet många som har fucking blivit knäpp när de har varit där.
Är det så?
Ja, alltså de har skickat hem folk för att de inte har tränat. För så blir det också. Det är som ett jobb, du måste träna.
Okej. Okay.
Men
det är framförallt det här att man saknar sina vänner, sin familj och sina nära och kära framförallt när man är där borta. Det är det som ni saknar mest.
Fan, det är bara att prata svenska.
Så lite. Alltså, det är så lite som krävs för att man ska...
Oh, fuck, det räcker. Det är... jag menar, min engelska flytande. Jag behöver inte tänka, jag kan drömma på engelska. Men det är inte samma sak att skämta. Det är inte samma sak att... Det här tjatet man har med sina vänner. Du måste uppleva det själv för att veta. Ja, det är det. Jag saknar bara prata svenska och fuck, äta svensk mat och... Har tjafset. Det är det bästa, att ha diskussioner med sina vänner efter en träning, fucking duscha, bara snacka skit. Jag menar, det är samma sak på Arsens gym. Jag kommer dit, det är samma sak där. Det spelar ingen roll vilket gym du är med på. Jag menar, när jag är på Arsens gym, då resa, håller på, giddra med massa folk, jag vet inte. Det är bara det, det är som nice med träningen på ett sätt. Det är det här umgänget. Jag har också det i USA, men det är fortfarande inte samma sak. Jag vet inte, jag kan inte sätta finger på det.
Nej, jag tror jag förstår vad du menar. Jag tror att de flesta som har varit utomlands en längre tid förstår vad du menar.
Sen tror jag också bara att, jag menar, helt ärligt så kände jag att det var mitt problem i när jag gick ut med fighter. Det var hur jag mådde mentalt. Vet du vad, jag kände att jag återhämtade mig ganska bra mentalt när jag skulle gå matchen i Japan. Men det som hände i Japan när jag förlorade där, det var bara att fuck. Jag gjorde världens sämsta match. Världens sämsta gameplan. Jag vet inte vad jag gjorde. Och där gjorde jag så amatörmisstag också. Jag menar som att. Jag kommer ihåg. Jag hade tränat så fucking hårt. Jag var så fucking nöjd. Att träningscampet var över. Så åkte jag 7 dagar ut i Japan innan. För att det inte skulle vara så jävla jetlaggad. Och på de 7 dagarna. Så tränade jag inte ett skit. Och jag kommer ihåg. Jag hade tränat ett skit på en vecka. Och så ska jag slå pads. Precis innan matchen. Så var allt helt off. Jag visste inte som jag slog ett slag kändes det som.
Men
jag skyller inte på någonting. Jag förlorade 2 matcher på grund av att. Antingen att jag har varit dålig mentalt. Eller det är inget man skyller på.
Alltså, om vi säger så. Samtidigt kan det ju vara det svåraste. För att om du vet att du är sämre stående. så vet du, ja, men då får jag träna på de här gymmen. Kanske gå på boxnings, ren boxningsklass eller gå på thai-boxningsklass. Om jag är dålig på brottning, tränar jag på brottning. Om jag är dålig på grappling och så vidare. Men hur tränar man mentalt?
Alltså, en sak. Jag ser mig absolut inte svag mentalt. Det är det som är tvärtom. Jag tror ibland...
Nej. Inte att du är svag mentalt, utan du har sagt att du inte haft det uppe i huvudet. Du har inte... Det mentala gamet har inte varit på topp när du har gått dina två senaste matcher.
Jag skulle säga...
Hur tar man sig ur det?
Jag tror, alltså, du måste analysera det själv. Okej, okay, du måste veta vad är problemet. Ger jag upp för tidigt? Okej, okay, då är det ett problem. Då måste du fucking, jag vet inte vad man ska göra då. Har du ett hjärta så har du ett hjärta. Men är det ett problem att du kanske låser dig? Eller att du tänker för mycket, att du kan inte föra gameplan? Då tror jag att du måste ta det sånt med tränarna. Att du måste drilla kanske mer. Du måste föra gameplan på träningen. Mata in det liksom. Få in det i muskelminnet. Ha strategi och kunna lyssna på tränarna. Träna på det på gymmet. Jag tror det finns många grejer. Jag hade ingen strategi. Vet du vad? Jag underskattade min fighter, helt ärligt. I mitt huvud så tänkte jag så här: okej, okay, jag ska gå mot den här japanen. Jag såg 2-3 slag. Han kommer bli fett rädd. Jag kommer dundra på honom. Jag kommer gå upp och ner och ta honom. Det kommer vara så här lätt att ta ner honom. Men sen var det, jag vet att han körde judo ens. Jag kommer in på honom. Han var fucking svår att ta ner. Jag tänkte, what the fuck is this? Så jag menar, det är mitt eget fel. Jag fucking underskattade en fighter. Jag menar, jag gjorde nybörjarmisstag. Jag lär mig mina misstag. Jag vet inte varför jag tänkte så. Det är lätt att säga efterhand. Men jag ser bara fram emot... Som sagt, jag ser det där som historia. Jag har lärt mig någonting av det. Folk har sagt att det är sämst. Till och med du bärsar mig.
När bärsar jag dig?
Du bärsar mig också.
Jag ser att du är tjock.
Nej. Jag behöver inte ta upp det nu, gubben. Det är lugnt. Men i alla fall...
Nej. Ta upp det. Säg.
Nej, jag menar, du bärsar mig. Du sa vad du tyckte. Du trodde inte att jag aldrig kommer komma in i UFC.
Va?
Ja. Sluta nu, du är en åsna, du skriver på Kimura. Alla mina kompisar från Göteborg tänkte fucking gå upp till Stockholm och döda dig till och med.
När har jag skrivit att du aldrig...
Du får
länka den till
mig. Jag ska länka till den sen. Det är lugnt. Jag gillar det fortfarande.
Men
fortfarande, det vet du vad? Folk får tycka vad de vill. Och jag förstår det. Jag fucking presterar skit.
Sivan, du har vunnit 9 matcher. Varav 8 har varit på avslut. Du har en förlust på dina 10 senaste matcher. Om jag kan någonting om MMA och säga att du aldrig kommer komma in i UFC, då är det någonting som är fel. Jag tror, och nu är jag ärlig mot dig, jag och du har ju en bra relation, inte så att jag på något sätt är rädd för dig. Jag tror att med en, två vinster mot bra motståndare, Sivan, så är du inne i UFC.
Tack. Och det,
jag måste läsa det. Det måste säkert vara någon som har skickat någonting till oss och jag har lagt upp det under mitt namn.
Nej, jag vet inte. Det, vet du vad? Det spränger om.
Jag vill kanske skriva det där när jag hade någon form av sanningsserum i mitt blod. Nej.
I alla fall.
Vad fan? Jag har sagt att du är en av mina favoritfighters för du har en sån jävla snygg stående stil.
Tack.
Ditt stående game är väldigt crispy clear.
Ja, det är bättre. Alltså, jag har utvecklat mitt game mycket. Nu när spatsen den senaste tiden har gått väldigt bra och jag känner att jag börjar få upp mitt game. Jag börjar veta vad jag ska göra. Jag är inte lika oförutsägbar som innan. Men det, vet du vad? Det är upp till bevis. Jag har fucking god match snart. Jag har fucking visa.
Har du någon match inplanerad?
Inte än. Jag, vet du vad, jag började jobba med min jag slutade aldrig jobba med honom, men vi hade sämre kontakt och jag gick lite min egen väg. Men jag började jobba med Manos igen. För Manos kan se sak, jag gillar Manos.
Och, det är kul att höra.
Ja, jävligt bra. Fuck, jag var i Stockholm, vi hängde. Han är nice, han är som min kompis. Och jag vet, det är det som är så skönt, jag blev så glad att han fortfarande trodde på mig. Han bara, fuck, du kommer komma in i UFC, du... Det känns skönt att folk runt omkring mig fortfarande tror på mig. Och det betyder mycket för mig. Mina Jocke tror på mig, alla mina tränare i USA. De vet vad jag har gått igenom. Och jag ser det här som ett test för mig själv. Att vända på den här steken. För jag tror också att på något sätt var det här bra. För att jag kan säga till dig, jag vet inte varför. Men när jag vann mina matcher sist. När alla de här 5-6 senaste matcherna jag har vunnit. Så jag har aldrig varit nöjd. Det är som att... Innerst inne vill jag fucking veta hur det känns att förlora igen. Liksom på något sätt, veta den här surheten. Och nu fucking vet jag hur äckligt där Flora, hur jävla ont det gör. Och jag känner bara att fuck, jag vill aldrig Flora igen. Jag vill aldrig vara med om det. Jag vet vad, jag kan berätta en rolig grej.
Mm. Mer gärna.
Som då kanske du förstår hur mycket det suger att Flora. Jag hade Florat och jag hade fucking blivit armbarad i Japan. Jag kommer ihåg, min armbåge var helt fucked up. Jag hade så fucking ont.
Vad var det här?
Det var när jag Florade i Japan.
Okej, men du Florade inte på armbåge.
Nej, jag klappade ut såklart, det var därför.
Okej.
I alla fall, så jag var på väg hem och jag kom till tullen. Jag hade åkt fucking typ, jag vet inte, 15-16 timmar flyg. Jag landade i Denver och jag ska... När man landar i USA för första gången ska man, eller första stoppet, ska man gå in dit genom tullen och grejer. Och då sa de så här, ja, men du har varit här i 2 år och varje år har du varit här mer än vad du varit i Sverige. Du har varit här 8 månader senaste året. Så att vi kan inte låta dig komma in i landet.
Oj.
Och jag tänkte, oh shit. Men vet du vad? De bara, ja, så vi kommer få... Så att, nu, det här tog mycket längre tid. Jag satt i ett rum och inte fick mat på några timmar också. Och de gjorde intervju med mig och jag vet inte vad, de kunde ge dem allt. I alla fall, de hade mig som att jag var kriminell. Men i alla fall, vet du vad, för jag tänkte, det kan inte bli värre, jag har redan förlorat en match. Skicka hem mig till Sverige, sa jag. Jag sa bara, skicka hem mig till Sverige direkt. Och de behandlade mig som en riktig kriminell. Till och med, de eskorterade mig till ett flyg som skulle till Paris. Och där så gav de passet, mitt pass, till piloten.
Okej. Okay. Så att du inte skulle...
Jag vet inte vad de hade tänkt. Men i alla fall, de gav passet till piloten. Jag vet inte varför. Det kändes lite speciellt.
Det var förmodligen för att försäkra sig att du inte skulle göra någonting.
Exakt.
I Paris.
Exakt. Så att när jag är i Paris så hämtar polisen i Paris mig. Och tar in mig till ett rum och intervjuar mig och frågar vad jag har gjort. För de trodde, de fattade inte vad jag hade gjort för att liksom få den behandlingen. Mm. Så i alla fall, de i Paris var schysst, de gav mig mitt pass. Sen åkte på nästa flyg till Göteborg. Men i alla fall...
Du betalar för de här...
Nej, självklart inte.
Så om man blir nekad till...
De skickar hem mig gratis.
De skickar hem det, okej.
Okay. Ja.
Okay. För när jag var i USA nu senast så tänkte jag så, shit, tänk om man blir hemskickad. Betalar man resan själv då, eller?
Fast vet du vad? Det, att bli hemskickad, det är ju bara liksom... Det suger ju bara för att...
Ja.
Du har fucking rest så jävla länge. Mm. Det sista du vill göra, det är fucking resa hem.
Och du åkte från Japan. Det måste ju vara ett jävligt lång
ja,
resa.
Men vet du vad? Jag kan säga, det gjorde ingenting. Det enda jag ville var att åka hem till Sverige. Jag sa, fucking, skicka hem mig direkt.
Och du, har du varit i Sverige sen september?
Sen september, exakt.
Okej. Okay. Vi har fått lite frågor här på Twitter och på sidan som jag skulle vilja ställa till dig. För en av frågorna handlar just om det. För du har lagt upp några bilder på Facebook. Det har man sett att du har gått upp lite i vikt.
Ja.
Och Sarp Jesil, förre Kimura-skribenten, nu Expressen-journalisten, frågar: vad ligger vikten på och hur mycket muskler har du ökat den senaste tiden?
Jag vill inte säga. Nej, men jag har jag, så här. När man är i ett sånt där camp då, i USA och så tränar man så där mycket, så att du förlorar lite vikt genom åren och okay. din kropp hinner inte lägga på sig det. Och problemet jag har haft är att jag har känt mig för lite med viktklass. Jag har ätit som en häst för att jag ska behålla mig vikt så att det blir för lätt innan jag går match.
Okay.
Självklart så är det också korkat, för att sen när jag ska dieta och jag har mina 5-6 kilo och katta, så blir det så stor skillnad på kalorier. Från 4000 kalorier så blir det 1000 kalorier på 2 veckor, och då mår man väldigt dåligt. Så det kommer jag aldrig göra igen. Men i alla fall, så nu när jag kom hem så har jag tagit en period på 4 månader och jag har ätit. Min diet var att jag äter så mycket jag kan, och när jag inte kan äta mer så dricker jag en liten mjölk.
Så hur mycket väger du då?
Nu är jag på min diet och jag väger 76 på morgonen.
Jävlar. Du ska köra i minus 60, 63 kilo, det är 61.
61.
Så är det 76 verkar jag.
76, men gubben, det är lite... gubben, det är fett också. Det är fett, så att, det är lugnt. Jag kommer att vara nere på 73-74 snart.
Okej.
Okay. Jag är på diet nu. Men vet du vad,
du har ingen match inbokat, så du har ingen 8 veckors kvar eller något sånt.
Vad sa du?
Du har inte någon match inbokad, så du har ingen...
Jag sitter på match om två, jag sitter på match om 2 månader och jag känner så här att de är på...
2 månader? Ja. Det finns ju en gala i Stockholm, IRFA 5. Kan det vara något som du har fightats på?
De har snackat lite om det. Vi får se vad som händer, jag vet inte. Men det är någon gala UFC, Titan FC, som de har spekulerat också. Jag vet inte, vi får se. Man, vet du vad, det där är upp till Manos. Han kan sin grej.
Okej, en till fråga på Twitter från Nadim Karlman. Vem är bästa välteviktaren på ATT, din klubb i Miami? Lombard, Jason High, Robbie Lawler eller Tyron Woodley?
Jag kan säga... Vet du vad, det är svårt. Det är väldigt svårt. Jag har inte sett alla sparras. Jag har inte sett Hector och Robbie Lawler sparras. Men fuck alltså, Robbie Lawler är explosiv. Han är fucking dynamit i händerna. Han har det på träningen också. Jag menar, ser mig inte fel, Hector Lombard också explosiv. Men Tyron Woodley, också han är freak of nature. Men han har för dålig gas tank.
Okej.
Okay. Alltså, när han gasar så gasar han brutalt. Det ser ut som han ska dö.
Är det så?
Ja, så att han måste jobba lite på det. Men alltså, han är freak of nature. Alltså, vilken atlet. Men jag skulle säga att Robbie Lawler är... Just nu är han liksom kanske bäst, men det är jämnt. Vem som helst ska ta titeln där. Tyron Woodley där. Jason High är också bra. Jason High, men han är lite mer, han behöver jobba lite på sitt stående.
Okej. Okay. All right, vi har lite frågor på kommentarfälten också. Kebab frågar, kommer du till UFC snart? Och skriver, det skulle vara kul att se dig där. Hur många matcher ska du gå i år? Och hur långt är du från UFC, tror du?
Som du sa, jag säger innan, jag tror verkligen, jag tänker inte för mycket på UFC. Jag vill bara gå in och fucking bevisa den fighten jag kan vara, den fighten jag är. Och jag känner inte att jag ska tänka på UFC eller någonting. Det är upp till min manager. Men min manager säger ungefär samma sak som du. Han säger att UFC de kommer ha mycket galer i Mellanöstern och så, och de behöver någon som... Ja, som mig.
De behöver en jävla arab.
Absolut inte arab, jag är inte arab.
Nej, du är kurd.
Men
Sarp, innan du svarar, Sarp skriver damn.
Vadå, för min vikt eller?
På vikt.
Nej, det är lugnt, det är lugnt. Det är 76 nu, om 2 månader är det, eller om 3 veckor är det 73, så det är okej.
Okay. Men tillbaka till din... UFC vill ha kurder och iranier, folk från Mellanöstern.
Ja, nej, men jag tror att 2 matcher och vinna på ett underhållande sätt och visa liksom att jag kan fan slåss, då borde jag vara där. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är bara för mig att komma tillbaka.
Okay. Och hur många matcher hade du tänkt att gå i år?
Ja, jag hoppas på 4-5. Okay. Jag vill bara få bollen i rullning. När första matchen är klar, jag har vunnit, så då är det lättare att gå fler matcher.
Okay. Kebab avslutar med att han hoppas att det går bra för dig. Tack, Lomax har en fråga, eller 2 frågor. Har du någonsin tänkt på att gå över till Team Alpha Male? De har ju väldigt många i din viktklass, och de är väl kanske den näst bästa klubben i världen på de mindre viktklasserna. Ja.
Vet du vad, många har sagt till mig, Siron, du borde gå till Team Alpha Male, du borde gå till Nova Unyao. Men vet du, ATT har många bra killar och det är rätt träning. Och grejen med ATT är att jag har en röst där. Säger jag så här, jag är inte nöjd med det här, så kan de diskutera med mig. Antingen tycker de att jag har fel, då kommer de säga det. Eller så kommer de säga, okej, vet du vad, du rätt, vi försöker hjälpa dig med det här. Och alltså, det handlar ju inte bara om att, jag vet inte, jag har så pass bra relationer, vet inte, det skulle vara väldigt svårt för mig att... och lämna dem. Men självklart är jag professionell. Känner jag att någonting är fel, då kommer jag sticka. Och om jag behöver något bättre. Men jag känner inte det. Jag känner att det jag har planerat är att jag kommer träna på GBG MMA och mycket på Arsors gym. Och lite på Swedish Top Team med Babak, sådana här brottare. Jag kommer ta det jag behöver. Jag kommer åka till Arsors. Jag tycker det var skitbra träning där. Jag hade så jävla kul där också. Jag gillar grabbarna, jag hängde mycket med Niklas och Fernando. Det var jävligt bra. Det var kul. Så att jag kommer liksom blanda ihop det. Jag känner att jag inte behöver åka någon annanstans.
Grymt. Det låter som en jävligt bra förklaring också. Många tror att man blir bättre bara för att man går till en bättre klubb.
Nej, nej, nej.
Eller en klubb som har bättre fighters.
Nej, så jag tror absolut inte på det. Det handlar om det som individ. Och jag kan säga att John Jones, hade han varit på, jag vet inte, Abdulkadis gym 2000 i Södertälje eller någonting. Så hade han fortfarande varit champ.
Okej. Abdulkadis gym. Lomax har en till fråga. Skulle du ha mer... nej, det var samma fråga egentligen. Skulle du ha mer chans att utvecklas och få bättre träning där, tror du?
Okay.
Han heter förresten Martin GBG, Niklas kollega. Niklas Danielsson förmodar jag att Lomax är. Men det har du redan svarat på. Nadim tackar för svaret och önskar dig lycka till 2014.
Uppskattas, tack.
Jag skulle vilja prata lite kort om helgens UFC-gala. Jag vet att du har varit en riktig UFC-nörd eller MMA-nörd. Jag brukar säga att tre personer i Sverige är på den absoluta toppen när det kommer till kunskapsnivå om MMA. Det är du, Manos och Emila, det är Salivan.
Uppskattas, uppskattas.
Jag försöker slicka lite röv efter att det hade kommit fram att jag inte tror på det. Jag måste se den där länken. Du måste skicka det. Det är absolut inte så.
Jag blev jätteledsen faktiskt.
Är det så? Det stämmer verkligen inte. Det finns några fighters som jag tror väldigt mycket på och jag har alltid trott på. Asan Njai, tjockisen, som jag gillar att bäsa för hans vikt. Du, Fernando, Frans, Niklas och Andreas Ståhl. Andreas Ståhl är redan där. Men ni andra som jag har nämnt tror jag att ni har fortfarande väldigt... Ni är så pass unga, förutom Assan då. Han kommer in på grund av sin aggressiva fighting-stil och sitt underhållande fighting-stil.
Ja, han är fett underhållande faktiskt.
Men ni andra, ni är så pass unga och ni är så pass erfarna fastän ni är så pass unga. Och ni har rätt inställning, ni har rätt mental inställning, så det är därför jag tror.
De du nämnde upp, jag tror på alla dem, absolut. Mm. Jag tränat med dem där uppe också, så jag kan säga att alla de har rätt inställning. De lägger inte bara ner tid, de lägger ner sig själva i det. Mm. Det är det som är viktigt.
Ja, jo, och det vet jag. Så det känns lite konstigt att jag har sagt att du aldrig kommer in i UFC. Jag kanske har sagt att du inte kommer in i UFC närmaste tiden, eftersom det blir lite svårt med en förlust och... Jag vet lite hur UFC tänker. Men vad fan, kolla på Mats Nilsson. Han förlorade mot Tu Truang. Så vann han 2 eller 3 matcher. Och det var ingen som trodde på att han skulle komma in. Och vips så var han där. Kolla på Nico Musuke, han förlorade en match. Det blev en no contest. Och sen skulle han gå en match, men kom in ändå på serie där, Alessio Sakara. Så en förlust betyder absolut inte att man är borta från gamet.
Ja, exakt. Det är exakt som du säger.
Så nu när jag har slickat röv tillräckligt länge så ska jag vilja prata om UFC 169.
Let's go, let's go.
Tittar du fortfarande lika mycket på MMA? Har du lika bra koll som du hade tidigare?
Nästan. Jag kan säga så här. När jag är i USA så gillar jag MMA mer för att jag kan se det live. Jag kan inte se det live, så det är inte samma sak längre. Jag vet inte varför. Innan var det så, när jag såg det då på datorn eller laddade hem det eller whatever, så var det liksom, jag tycker fortfarande det var spännande, men jag tycker inte det längre. Det är inte på samma sätt.
Det är väl en arbetsskada, det är som att jobba på McDonald's.
Ja, ungefär.
Fyra år, då tröttnar man på allt som heter hamburgare.
Sen måste jag säga att på något sätt får jag en sur smak i munnen när jag tänker på MMA, för jag tycker att det är mindre glory i det nu. Det är bara, jag vet inte vad jag ska sätta fingret på. Det känns som att...
Det blev lite för mainstream. Det känns som att alla känner till det. Det var lite roligare förut.
Fast det är inte bara det. Alltså. Det var att jag blev ledsen när jag såg att en av världens bästa fighters är Anderson Silva. När han förlorar en gång så är han sämst. Snubben har varit 16 raka matcher i UFC. Han har gjort alla knockouter du kan göra på olika sätt. Och sen han frågar så, du vet, det är sån här Kalle som inte kollar på UFC och 20 kilo övervikt sitter där och bärsar Anderson Silva. Jag kan inte ta det alltså. Det är ont när jag ser det.
Jag förstår vad du menar. Finns
det ingen respekt? Finns det ingen respekt? Likadant med Dana White. Dana White fucking, han är likadant som dem som Kalle 20 kilo övervikt. Jag vet inte.
Ja.
Det är lite det. Det är bara, annars, jag kollar fortfarande lika mycket på UFC, men det är fortfarande, jag känner att för att det ska bli, för att det ska bli så här att
fansen har blivit, alltså det har blivit mycket mer hårdare klimat bland fansen, inte bara mot UFC fighters, även svenska fighters. Jag menar, det är bara att kolla på kommentarfälten efter din förlust.
Exakt.
Basha dig så, ja men han har inte gått. Niklas Bäckström, när han gick match och vann mot finnen, så var det samma sak. När Emil Hartsner gick match och förlorade, så var det samma sak. Det verkar som att folk har tappat det här med, du vet, förut var UFC fighters, det var något som man såg upp till, vare sig de vann eller förlorade.
Ja.
Jag menar, på Pride-tiden när man kollade på Pride, så var det inte så att man sa, ah, den där killen är sämst, man, fan, hoppas han dör, han har ingenting i MMA att göra. Och det kunde gå så att typ fighters förlorade 2-3 matcher, men ändå ville man se dem och hade stor respekt för dem. Ja, det känns som att det har blivit så här, ett hårdare klimat bland fansen, och mycket lättare för dem att kritisera. Och
sen känns det som att folk tror att de kan allt. Vet du vad, Jelke, du vet inte ett piss egentligen. De tror att de kan allt. Och sen vet du vad, sen när de ser George St. Pierre, så vill de ha hans autograf. Men vet du vad han tänker när han skriver den autograf? Han tänker, fuck vad jag hatar dig. Det är vad han tänker, jag lovar. Jag kommer ihåg, jag såg honom, vet du vad, jag blev inte starstruck när jag ser någon kändis. Men då när jag såg honom för första gången, när jag var på UFC 85, inte 85, okej, jag vet inte vilken det var i alla fall. Det var Randy Couture mot han från Team Alliance. Fan heter han?
Team Alliance.
Exakt. Det var den i London i alla fall. Och jag såg dem. Jag var med Brad och Dennis Kang och andra. Och jag tänkte, fuck, jag vill fråga massa autograf. Men jag kommer ihåg hur mycket skit han snackade om fansen. Och jag tänkte, oh shit. Jag ska inte fråga efter en autograf.
Du skojar.
Nej.
Vadå?
Alltså de som parasiter.
Jävlar, det har man inte hört tidigare. Varför sa han så för?
Nej, jag förstår han. Folk, de hade ingen respekt. De klängde på honom. Han sa att han skulle göra det här. Jag vet inte. Och plötsligt gick ner bar och försökte döda honom där. De hoppade på honom alltså.
Vadå hoppade på honom? Alltså, ville slå honom eller?
Nej, de bara hoppade på honom. Jag vet inte. De kunde inte bara liksom, de kunde inte behave. De kunde inte liksom att, hallå, ställa en kö eller. De kunde inte bete sig bara.
Jävlar.
Okej, vet du vad? Nu kryddar jag ju.
lite
parasiter. Alltså, okej, jag gillar inte dem. Jag kryddar lite extra. Det ska bli underhållande sådär.
Ja, jo, det, nej, men jag kan ju fan förstå. Det är skitjobbigt för dem.
Ja, faktiskt. Att,
hela tiden. Jag menar, jag kommer ihåg när jag var i London med Alex.
Ja.
Alltså, hela tiden. Han kunde stå och prata med honom. Han kunde sitta och käka. Och Alex är snäll, så han skriver på mig. Vad fan, jag tänkte så. Efter 5 autografer, jag skulle hata folk. Jag skulle hata mänskligheten, för fan.
Ja, nej, men exakt. Det blir ju lite så.
Okej, men du har ju kollat i alla fall på UFC 169 förmodligen.
Ja, det har jag gjort. Jag har inte sett alla matcher, men jag såg alla på main-cardet i alla fall.
Okej.
Och jag vet resultatet på alla matcher.
Vi börjar med killarna som körde din viktklass, Henan Barua och Uriah Faber. Tycker du att det var rätt beslut att stoppa matchen?
Nej, det tycker jag inte.
Varför?
För att han gjorde de här slagen när det inte var någon riktigt så här impact. Och han såg inte ska. Han såg att han var. Jag tycker han såg ut som att han var i matchen. För att jag har kört den där taktiken förr på match. Men då stoppade inte matchen. Det irriterade mig. Men den här att du slår och kollar på domaren. Du vet, han bara försvarar sig. Och du bara slår iväg små slag. Och det ser mycket ut. Och så kollar på domaren. Bara snälla stoppa. Men så stoppade han inte. Men i alla fall den här gången. Bara har gjort den här grejen för många gånger. Jag har sett många matcher göra den här. Men den här gången funkade det.
Okej. Men Bara var ju dominant. Och fan, slog ner Faber 2 gånger. Såg du någon, ifall domaren inte hade stoppat det, såg du att Raya hade någon chans?
Nej, för jag tycker att Raya har det där. Han är grym. Men det känns som att han på något sätt så han, på något sätt respekterar han Bara. Eller jag vet inte vad, men eller så är det bara Barao som är grym. Jag menar, Barao, han är bra.
Vad är det han har med 33 raka vinster?
Ja, det är no joke. Snubben alltså.
Var ser du honom i Pump Round lista?
Jag vet inte.
Nu har jag ju rensat UFCs i alla fall Bantamvikts division. Och den enda som man skulle vilja se honom mot i den viktklassen är väl Dominic Cruz. Ja. Frågan är ju om Dominic Cruz kommer vara lika bra som han var.
Jag ser typ Faber, Dominic Cruz som bättre atleter. De är typ, jag ser dem som att de har bättre kondition, de är lite inte kanske starkare, men de är snabbare och är kanske lite explosivare än Barão. Men Barão är en grym fighter. Han är, hans tekniker är grymma och han är aggressiv och han är ganska orädd.
Och han
för jag kommer ihåg när jag mötte Brad. Jag har sett matcher på honom. Vet du vad, helt ärligt, jag var inte så jätteimponerad av honom. Jag tänkte, vet du vad, Brad borde ta den här matchen. Men Brad gick in och försökte alltså svinga som en galning. Och Brad backade inte ett steg. Det imponerade mig. Alltså, han var iskall hela tiden. Och det är svårt att vara iskall mot en snubbe som kommer svinga sådär.
Mm.
Så att, jag måste säga att Brad har det där. Han förtjänar att vara champ.
För hans lagkamrat José Aldo har fått mycket kritik. Han har fått mycket kritik även av mig. För jag tycker att han har förlorat den här killerinstinkten som han hade i Veck. Alltså Veck, då var han lite som Wanderlei Silva var i Pride under hans prime. Man var lite rädd för att typ, se honom gå match. För man tänkte så här, han kommer verkligen skada sin motståndare.
Ja, verkligen. Och vet du vad jag tror också det beror på? Det är att han har en stil där när han går på attack så exploderar han allt. Alltså när han jappar så är det buff. När han lowkickar, när han kör någonting, alltså det är verkligen jättesnabbt och explosivt. Han gör en liten explosion. Och grejen är att han har blivit så pass stor och jag tror att han är rädd för att gasa. Så skulle han gå upp för en kill och verkligen göra en liten spurt liksom, så är han rädd för att gasa. Och jag tror därför att han vågar gå för det där avslutet. Det är vad jag tror. Men därför jag tror också att han har blivit så pass stor. Jag tror att därför han vill gå upp en viktklass. Såg du nu hur stor, alltså hur mycket mer muskulös han var än än Ricardo Lamas?
Mm.
Ricardo Lamas är inte liten.
Nej.
Men José Aldo var både, alltså hade både, vet du, mer muskel liksom runt bålen, axlar, armar och även hans ben var större.
Jo, och jag kan faktiskt hålla med dig om din analys, för att det kändes som att det hände någonting efter fjärde ronden mot Mark Hamrick. Okej, han avslutade inte Mark Hamrick, men han körde över verkligen Mark Hamrick i hans första match, som var hans första match i UFC.
Det var då han började få svårt att katta vikt.
Precis, och han hade ju problem med viktminskningen och han var helt död i femte ronden.
Mm. Och den här ronden förlorade han också i femte ronden. Det var ju också på grund av att han det är inte hans skill. Hans skills är ju insane. Det är bara på grund av att han blev trött. Och det är det med Aldo är. Han är ett äckligt bra fighter. Men snubben är en sjuk atlet. Så explosiv, den balansen han har, allt det där, han är insane. Han är min favoritfighter, helt klart.
Det är så?
Ja, absolut. Fuck, jag love that guy.
Han är fortfarande så han har också mina favoriter.
Vet du vad, exakt, men jag ser inte bara på en match, jag ser också på det han har gjort tidigare. Så att jag gillar han.
Ja, nej, det gör väl lite kräsen som... nej, men alltså jag hade sju höga förväntningar på honom och jag har fortfarande sju höga förväntningar.
Ja, jag håller med. Jag helt ärligt så trodde att han skulle slå ut Ricardo Lamas i andra ronden. Men jag blev också lite besviken, självklart blev jag det. Men
det är kanske lite framförallt även de här low kicksen. Det verkar som att han inte utdelar dem. I den här matchen mot Lamas så utdelar han, så var han tillbaka på att vara aktiv med dem. Men det känns som att han har dragit ner på det sen väcktiden.
Ja, jag vet inte. Det är någonting.
Det finns typ ingen i MMA som har sån grym low kick. Kanske Tyrone Spong, men han har bara gått en-två matcher.
Ja. Men jag håller med. Alltså, det är någonting. Jag tror det är att han är rädd för att gasa. Jag tror att det är också hans fighting-stil. Hans fighting-stil är fysiskt krävande eftersom han exploderar varje gång. Och det är vad jag tror.
Okej. Ja, nästa match som vi ska kort gå igenom, det är ju Mir mot Alistair Overeem. Dana White var väldigt kritisk över Alistair Overeems insats. Han bashade honom och sa att det var it was a crappy performance. Håller du med honom?
Den är svår. Jag kan säga att visst, det var inte världens bästa.
Men tror du inte att han var lite rädd och återhållsam, för han han har ju förlorat två gånger på sin kondition i stort sett.
Exakt, och det var det var. Jag menar, helt ärligt, Dana White måste se så. Kolla, han som lägger så mycket press på sina fighters och säger att de har förlorat jobbet och de inte vinner. Och så tror han att snubben ska gå in och riskera allt. Alltså, alla, kom igen. Det är inte logiskt. Självklart safer han. Och vet du vad? All respekt är det. Han vann sin match. That's it. Det är det som borde räknas mest. Självklart var inte underhållande. Han borde kanske gått på avslut. Men Jag förstår att han safear. Han har sitt jobb och sin karriär på spel. Han kanske är mer aggressiv i nästa match. Men ja, nu var det bara viktigt att vinna, måste känns det som. Jag vet inte, det där
gillar jag. Tror du att Alistair har någon chans att bli UFC-mästare?
Så jag kan locka vem som helst. Men jag har svårt att se. Jag har väldigt svårt att se någon ta Cain Velasquez.
Ja, jo, samma sak är.
Du måste ungefär vara på samma konditionsnivå för att kunna slå någon som Cain Velasquez. För han kommer greppa ditt ben, han kommer hänga på dig, han kommer vara in your face och har inte den där konditionen. Du kanske kan ge en match en eller två ronder. Men det är fem ronder och han kommer... Snubben är ett djur.
Det är verkligen. Det är fan konditionstanken på den här killen är ju sjuk.
Ja, sjuk.
Okej, Silvan, det var ju stort sett allting. Om man är mer intresserad av Silvan, om man vill följa dig på Twitter, Instagram eller om du har någon form av blogg.
Silvankakai.com. Men jag har inte precis börjat blogga där, men jag kommer börja blogga där.
Silvankakai.com. Silvan då med W.
Exakt.
Och kommer du blogga om din träning och...
Jag vet vad, när jag åker till USA snart så kommer jag dra igång bloggen igen. Så ni får jättegärna följa med där. Annars är det Instagram eller Twitter.
Vad har du för Twitter-konto?
Silvan_Kai.
Silvan_Kai. Och Instagram, om man får se 60 bilder på dig.
S-I-R-1, så Sir1_K.
Sir1_K. Okej, Silvan. Då får jag, ja, innan vi rundar av skulle jag vilja bara ställa en sista fråga till dig. Du är absolut jättebra kompis med Brad Pickett.
Absolut, ja.
Hur står det till med honom? Han har ju också haft lite en liten nedgång i karriären. Har du pratat någonting med honom? Hur mår han?
Han mår, jag pratar mycket med honom. Han har bestämt sig för att gå ner till 57 kilos klassen. 125 pounds.
Flugvikt. Kommer han klara av det? Kommer det vara bra?
Så här, han har, ja, just nu har han 6% kroppsfett. Han är stenhård i kroppen. Och han väger ungefär 66 kilo. Det är ändå en
9 kilo.
9 kilo kvar. Det är mycket. Det är mycket. Eller jag vet inte, han kanske är lite mindre kvar. Han kanske väger 65 till och med. Men fortfarande, det är mycket på den kroppen. Mm. Och för han är hård, han ser stor ut. Han har inte för mycket muskler, han får mest fett faktiskt. Och det, jag vet inte hur. Men i alla fall, han sa så här till mig. Han ser att det är en bättre viktklass då han har gjort alltid 135 pounds. Han har nästan mött alla topp 10. Varje gång han möter någon så möter han en topp 10 i stort sett.
Mm.
Och han vinner mot från topp 10 till topp 6 i stort sett. Så han förlorar mot de här sista killarna.
Mm.
Och han känner att han kör i 125 pounds, då möter han kortare killar och de måste komma in i slagväxling och de ska kunna möta honom. Mm. Och han känner att det är bättre. Medan jag ser det så här. Brad hade kunnat slå Michael McDonald, han hade kunnat slå Eddie Wineland, de han förlorade mot. Mm. Det var bara på grund av hur han fightade, strategi. Jag ser det som strategi. Jag ser det som att jag förlorade min match mot japaner, det var strategi. Jag gjorde en dålig strategi, jag fucking gick på nedtagning hela tiden. Och jag ser att Brad, när han går in så där, det är för mycket risk. Och jag tror han kan fighta smartare. Men han tror på en grej, jag tror på en annan grej. Jag tror att Brad kan klara sig 135 pounds om han har annorlunda strategi, om han fightar smartare.
Nu kommer jag möta Ian McCall.
Exakt.
Och det är ju en kille som är väldigt... Alla i den där viktklassen är sjukt snabba.
Ja, det är de. Det är det. Och ja, de är det. De är snabba alltså. Vet du vad? Det spelar ingen roll om du vilken viktklass du kommer till. Alla viktklasser är tuffa.
Ja, det stämmer nog. Det är väl bara tungvikten som är lite lätt.
Ja, det är inte lätt.
Den är inte lätt, men den är inte lika packed som de andra viktklasserna.
Nej, exakt. Det är inte lika mycket talang som de andra viktklasserna.
Okej. Brad Pickett möter ju Ian McCall i London.
Det är väl samma gala som Alex och kör?
Precis, Alex Ilir och Mats Nilsson. Kommer du vara på den galan?
Uff, ja.
Eller kommer du vara i USA?
Det finns en chans, vi får se. Jag vet inte om jag vill ens vara med på den galan. Jag skulle bli för nervös. Det är så många som jag känner.
Okej. Okej, Sirvan. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack så hemskt mycket för att du valde att vara med på Kimura Cirkeln. Tyvärr blev det inte så att man får se en bild på dig, men vill man se bilder på Sirvan så går man in på sirvankakai.com eller Instagram sirwan eller följer honom på Twitter. Jag tackar så mycket för mig. Tack för alla er lyssnare och alla frågor som ni har ställt live. Vi kommer komma tillbaka nästa torsdag. Vi kommer köra nu från och med nästa vecka kommer vi köra torsdagar klockan 8. Då vi kör live. Och det här kommer sändas självklart kommer finnas på iTunes där ni kan lyssna som podcast. Om ni inte vill se mitt fula ansikte. Min fula ansikte, shit vad jag är dålig på en och ett.
Typiskt ironier.
Jag är skitdålig på en och ett. Om ni inte vill se min tryne så shit, det blev helt fel. Om ni inte vill se mig, punkt slut.
Avsluta det.
Så kan ni lyssna på iTunes. Det finns uppe tack vare våran kära medarbetare Linus Folsäter. Jag tackar av mig själv och den här sändningen är sponsrad av Unibet och Gymgrossisten. Tack så mycket, ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket Silva.
Tack, hej då.
Peace out.
Yeah.